är P1, Sveriges Radio.
Centerpartiet kommer inte släppa fram Ulf Kristersson som statsminister. Besked idag. Partiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist gästar Studio 1.
Efter den ovanligt torra vintern och våren, svensk jordbruk märker redan av regnbristen.
Och så ska vi till Frankrike där mordet på en 11-årig flicka fått hela landet att uppröras och de kräver justitieministerns avgång.
I vår andra timme så får vi träffa tre av årets sommarvärdar, en advokat, en förrädare och en författare.
Och så är det demonstrationer i Albanien mot Ivanka Trump och Jared Kushners lyxbygge på avskärmad ö där byggherrar sätter upp taggtråd runt allmänna badstränder.
Välkomna till Studio 1 med Ylva Lilja och Susanne Westergren.
Ja, det har varit en vinter och vår med ovanligt lite nederbörd på flera håll i Sverige. I vissa områden kom det bara runt hälften av det normala.
Mm, och nu ställer torkan till problem för det svenska jordbruket. Man kan redan nu se att skörden på många håll kommer att påverkas. Med oss nu Marcus Hoffman som är hållbarhetsexpert på LRF. Marcus, låga vattennivå och en torr varm vår. Hur har det här påverkat lantbruket?
Ja, på en del håll så har nederbörden varit tillräcklig och det har vi sett genom att första skördarna av vall har varit rimliga eller något lägre än vanligt. Men det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne och det är nu det händer så att säga. Sverige är ett land i norra Europa med en ganska kort växtsäsong. Så att det är under de här tre månaderna, maj, juni och juli, under de här 90 dagarna som de här växterna som vi ska livnära oss på hela året, det är under de tre månaderna som de behöver sitt vatten för att växa helt enkelt.
Vilka livsmedel handlar det om?
Ja, det handlar ju om egentligen alla livsmedel. Regnade för lite på spannmålen så blir inte skörden vad den skulle kunna ha varit, eller grönsaker för all del, även om vissa grödor har mer tillgång till bevattning än andra. Mm.
Det är torrt nu och det här är en känslig period, för det är nu det ska växa, det som vi ska livnära oss på. Men om det kommer tillräckligt med regn inom den närmaste framtiden, kan det rädda jordbruket i sydöstra Sverige och Skåne?
Ja, då får det komma ganska snart och ganska mycket i så fall. De här ettåriga grödorna, spannmål, vårspannmål till exempel, de växer nu och det räcker inte för dem att det kommer vatten i juli, för då har de börjat avsluta sin växtsäsong så att säga. Så att det är en juni nu så att det behöver komma mer nedbörd. Det gör det.
Mm. Hur mycket är det som behövs?
Ja, det är svårt att ge några siffror för det har ju kommit skurar här och var. Det finns vissa som har fått upp till 40 mm i jordbruksområden i södra Sverige medan andra har fått bara några få millimeter. Så att det är svårt att uttala sig generellt. Men vi har ett räkneexempel med oss som vi tyvärr fick lära oss under 2018 som en del svenskar kanske kommer ihåg som en varm och skön sommar, men så lantbrukarna minns som väldigt besvärlig, och det är att 150-200 uteblivna millimetrar under den här perioden orsakade naturskador på livsmedelsproduktion på 8-10 miljarder kronor. Och det betyder att varje millimeter, alltså varje liter per kvadratmeter som kommer nu, har ett ekonomiskt värde på i storleksordningen 50 miljoner kronor.
Mm. Alltså det året fick ju enorma konsekvenser. Skulle du säga att läget är lika illa nu?
Nej, inte alls. Det är inte alls lika illa. Det här är inget extremår.
Men finns det några lärdomar som man drog av sommaren 2018 som man kan tänka på nu?
Ja, det finns flera lärdomar och vi är mitt uppe i dem. En lärdom är ju att vi har inte en ekonomisk hållbarhet i lantbruket generellt som gör att vi är robusta mot extremväder. Vi är inte robusta varken mot extremväderår eller mot extrema geopolitikår så att säga, utan medborgarna behöver ständigt rycka in i sin roll som skattebetalarna för att rädda lantbrukarna. Det är ett mått på en otillräcklig ekonomisk hållbarhet i lantbruket. Men annars har vi lärt oss också att bevattningsdammar behöver vi anlägga mer av, så det anläggs många fler bevattningsdammar sedan 2018, och det är ju alltså dammar som lantbrukare samlar in vinterns nederbördsöverskott i för att kunna vattna under sommaren. Men vi har tyvärr också lärt oss att de är ganska dyra och kostar ofta mellan 3 och 5 miljoner kronor. Och där får vi en snabb sortering av lantbrukare, för att många lantbrukare, kanske mindre och medelstora, har inte de ekonomiska möjligheterna att anlägga sådana. Så det där får vi hålla ett öga på, för vi kan inte ha för mycket orättvisa i möjligheten att klimatanpassa sig. Alla som odlar behöver få någon slags möjlighet att klimatanpassa sig.
Hur skulle det funka om det vore mer rättvist för lantbrukarna?
Ja, alltså även det här samtalet hamnar i det här spänningsfältet kring matens pris. I en idealvärld skulle lantbrukarna ha en tillräcklig lönsamhet för att anlägga bevattningsstammar eller göra andra klimatanpassningsåtgärder utan alla dessa ständiga bidrag, så att säga. Men det verkar ju svårt. Och vi har gjort ett räkneexempel att idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur, för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet mot vädervariationer. Det betyder att 95% av arealen kan vi inte vattna. Det betyder att vi har en matproduktion som helt och hållet regnvattendriven. Men om man tänker sig att vi skulle vilja vattna ytterligare 20% i framtiden och det vattnet skulle komma från bevattningsdammar, så skulle det kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor med den investeringen i infrastruktur för att klara det. Så att och där är vi just nu i jordbruket, att vi ser de här siffrorna, vi ser vad vi behöver göra, vi förstår hur det ska gå till, men vi vet inte hur det ska betalas.
Mm. Vi pratar om Skåne, sydöstra Sverige. Hur ser det ut i de andra regionerna? Alltså, längre norrut?
Ja, där har det regnat lite mera. Och när jag pratar med kollegor växtodlare uppe i norr, så har de fått tillräcklig nederbörd på de flesta ställen. Så att det är inte någon kris, så det skulle jag inte säga. Sen har vi ju haft en besvärlig vinter bakom oss nu, där en ganska stor andel av det höstsådda spannmålen, alltså höstvete, har dött under vintern. Det har varit en besvärlig vinter för just höstvete.
Mm. Du säger att nu är det kritiskt. Det måste börja regna nu här i juni om det ska klara sig, jordbruket och de livsmedel vi behöver. Om det inte vänder, vilka konsekvenser kan torkan få för jordbruket i ett längre perspektiv?
Ja, i ett längre perspektiv så, alltså i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018. Maten räckte inte till alla i bemärkelsen spannmål, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta och allt som man gör av spannmål. Så att så vill vi inte ha det. Så vi behöver rusta oss och få tillgång till mera vatten. Men det är viktigt att klimatanpassningssamtalet inte bara handlar om att skaffa vatten eller för all del bli av med vatten, utan att det också fokuserar på jordhälsa. För att en frisk jord som inte är, så att säga, packad av tunga maskiner och som har en hög mullhalt, Den är en friskare jord och den är mer porös. Där kan växternas rötter tränga djupare ner och hitta vatten. Så att arbeta med jordhälsa på varje gård, det är också viktigt. Så det är någonting som lantbrukarna arbetar mycket mer med tidigare, genom minimerad jordbearbetning, öka mullhalten, mulla fånggrödor eller regenerativ odling.
Tack så mycket, Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF.
Ja, i Frankrike så har mordet på en 11-årig flicka vars kropp hittades i en silo och fått hela landet att både sörja och ilskna till.
Mördaren misstänks vara pappan till en av flickans kompisar. Han har nu häktats, misstänkt för kidnappning och mord. Han har tidigare utretts för sexbrott mot barn.
Mm. Demonstrationer har hållits på flera håll och nu höjs röst om att justitieministern bör avgå, samtidigt som den franska staten har anmälts för grov försummelse.
Med nu Jennifer Patterson, frilansjournalist i Frankrike. Jennifer, vad är det som har hänt den här flickan?
Ja, men det är som ni säger, den här 11-åriga flickan, Liana heter hon, som skulle hem från skolan den 29 maj. Men hon kom alltså aldrig hem. Det vi vet är att hon då har hoppat in i en bil, det är det sista man vet om henne. Och att hon då senare hittades död i den här hon. Man började leta efter henne ungefär under en veckas tid som hela den här byn där hon då bodde i södra Frankrike var ute och hoppades på att hitta henne vid liv. Och jag skulle säga att den här mannen då som ni nämnde som sitter häktad, han var faktiskt med och sökte efter henne och var ute och knackade dörr fram till att då polisen grep honom någon dag senare där. Och som sagt, hon hittades då död i förra veckan i den här silon, ett område där den här häktade mannen också hade arbetat tidigare.
Mm. Vad vet vi mer om honom? Han är ju en av flickans pappa till en av flickans kompisar som tidigare har varit misstänkt för våldtäkt mot just barn, men inte dömt ska vi säga.
Nej, precis. Nej, det här är en person som i det här sammanhanget också har ett väldigt svårt och komplicerat förflutet, om jag får kalla det för det. Just för att det då finns mycket olika typer av anmälningar och oro då just kring hans bemötande och hur han har varit runt barn. Men det jag kan säga är då att det är en 41-årig man, själv pappa för den delen, som då kände den här familjen, som kände den här 11-åriga flickan. Och han har tidigare bland annat jobbat på en gymnasieskola där han fick sägas upp för att han hade då bland annat att han skickade olämpliga meddelanden till barn som gick på den här skolan. Och sen tidigare också då anmälningar om våldtäkt, faktiskt flera anmälningar om våldtäkt, men det som sticker ut och som man pratar allra mest om just nu är att han då anmäldes för flera fall av våldtäkt mot den. Jag tror hon var 10-årig flicka i samma område under förra året och att utredningen av just den våldtäkten fortfarande pågår, men att han aldrig ens har blivit förhörd. Man har inte heller tagit hans mobiltelefon i beslag eller någonting. Så det är det som gör så många människor så upprörda, att det fanns den här anmälan men att den här mannen då inte ens har blivit intagen på förhör under nästan ett års tid.
Mm. Det här har ju påverkat den lilla byn som flickan kommer ifrån. Det har också påverkat hela Frankrike. Bland annat var det ju en marsch på 6000 personer som slöt upp för att hedra flickan. Varför har just det här mordet fått så mycket uppmärksamhet? Handlar det bland annat om det som du var inne på, att mannen som misstänks inte tidigare har utretts?
Ja, precis. Men vi får väl börja med att säga att det är såklart också ett barn, en 11-åring som dör. Jag tror att bara det som blir mördad, bara det väcker ju såklart en enorm ilska. Men sen då i kombination med just detta att den här mannen faktiskt var känd av rättsväsendet och att den här utredningen runt honom bara hade stannat av på ett sätt som man nu då verkligen ifrågasätter och försöker förstå sig på hur det kommer sig att man kunde veta att han har blivit anmäld, att han den här flickan då som menar att han har våldtagit henne, hon har blivit utfrågad av myndigheter och så vidare, men han har inte ens tagits in på ett endaste förhör. Så att, ja, det är absolut det som folk är så upprörda över, att man tycker att det finns en slapphet i rättssystemet som är helt oacceptabel.
Mm. Mamman till en flicka som tidigare anmält den här mannen för våldtäkt mot dottern har nu sagt att hon kommer anmäla den franska staten för att det inte har gått rätt till. Vad hoppas hon att det ska kunna leda till?
Ja, nej, precis. Vi hörde detta under en presskonferens idag där den här mamman som var väldigt, väldigt berörd och upprörd och ledsen sa då att det hon hoppas är ju att det här absolut inte ska få ske igen. Det här skulle aldrig få ske från första början, säger hon nu också. Att hon har ringt till utredarna varje måndag, berättar hon, att hon har ringt och frågat vad händer egentligen med den här anmälan som vi har gjort mot den här mannen. Och att de till slut svarade att om inte du slutar ringa oss så kommer vi anmäla dig för trakasserier. Det var så hon berättade under den här presskonferensen idag. Men som sagt, hon hoppas ju på att någonting ska ske inom det franska rättsväsendet så att det inte kan ta så här lång tid för den här typen av fall.
Och justitieministern Gérald Darmanin har ju beordrat åklagare nu då att granska 70 000 anklagelser som handlar om våld mot minderåriga. Vad kan de komma att visa?
Ja, det är väldigt intressant, för man ställer sig också frågan då, är det så att vi har 70 000 fall här i Frankrike med olika typer av barnövergrepp och våld mot barn som ligger stilla? Det vet vi inte, men han säger i alla fall att man ska titta igenom de här och snabba på de här processerna och att det ska ske innan den 14 juli. Och då i sin tur så har domarfacken gått ut och sagt att det kommer vi aldrig hinna på den korta tiden. Så att svaret på den frågan är väl att att vi får se lite grann. Men många ser ju det här också som ett sätt för damerna kanske att vinna lite politiska poänger. Nu är det valår i Frankrike nästa år. Och att han vill visa att man gör någonting. Samtidigt som många kritiker menar att ja, men det borde ni kanske ha visat lite tidigare så att det här inte skulle kunna ske.
Det kommer ju krav på att justitieministern bör avgå. Han har å andra sidan svarat med att säga att han inte kommer avgå. Hur har folk reagerat på det?
Nej, men det är ju många som upprepar här nu som tycker att det är ju någonting väldigt, väldigt fel och att den yttersta ansvariga i det här på något vis då blir justitieministern. Och den här mamman som vi pratade om där tidigare som har stämt staten för försummelse, man faktiskt också gjort en anmälan direkt mot Yael Damanah i detta så att man vill få ut något slags personligt ansvar också, att det inte bara blir ett fråga om systemfel utan man vill få fatt på personer som personligen ska kunna hållas ansvariga. Så att, ja, det finns ett högt tryck, ett starkt tryck mot just Damanah just nu.
Och hur har regeringen i övrigt hanterat det här politiskt?
Ja, men det är väl krismöten som avlöser varandra här lite grann nu. Det här är ju verkligen det stora ämnet i Frankrike och regeringen vill visa att man tar det på största allvar. Så att bland annat hörde vi tidigare här idag premiärminister Le Cornu som sa att man vill höja maxstraffet för serievåldtäktsmän. Det har tidigare varit 20 år. Nu vill man höja det till livstidsfängelse och säger också att den här typen av utredningar om när det gäller då just våld mot barn av olika slag att det inte ska få ta mer än 3 månader. Så att det är den typen av utspel som vi hör från regeringen nu, antagligen också för att de befinner sig under väldigt, väldigt hård press.
Vad tror du om framtiden härnäst och vad händer framåt? Kommer de här demonstrationerna att fortsätta?
Ja, jag skulle säga att det finns ändå någon slags känsla. Det är många som följde det här fallet med Gisèle Pelicot, den här kvinnan som blev våldtagen av ett 50-tal män var det väl, som ju faktiskt ledde till lagändringar här i Frankrike och oerhört stora demonstrationer och en folklig vrede. Vi är inte där ännu i det här fallet, men jag känner ändå av lite grann av de vindarna att det är ett enskilt fall som väcker en oerhört stark vrede och att det är någonting som finns här, om det är en kultur av att inte ta sexualbrott på allvar ens när det gäller barn eller om det handlar om systemfel i form att det är för lite pengar i rättsväsendet och så vidare. Det är väl svar som återstår att vi ska få de svaren. Men det är någonting som rör sig här nu i alla fall som gör att det mycket möjligen kan ses fler demonstrationer och att fransmännen kommer vilja se någon slags förändring på plats.
Och lite kort bara, Jennifer, själva fallet då, mordet på den här 11-åriga flickan där det finns en misstänkt, vad är nästa steg i det fallet?
Ja, nej, men det är ju en utredning som pågår. Den här mannen har ju erkänt att flickan steg in i hans bil. Så långt har han sagt att han har varit med, men att han senare då har släppt av henne och inte alls vet vad som hände med henne senare. Och där har han också slutat prata lite grann. Det är i alla fall det som framgår i fransk media just nu, att han inte säger så mycket mer nu helt enkelt. Men det är klart att det kommer fortsätta utredningen för att veta om det är just den här 41-åriga mannen som ligger bakom eller vad det är som har skett. Men ja, det är frågor som återstår att få svar på helt enkelt.
Vi säger stort tack till Jennifer Patterson, frilansjournalist i Frankrike.
Mot bakgrund av statsministerns eget agerande, löften om många och tunga ministerposter till Sverigedemokraterna och den nuvarande regeringens misslyckande i många avgörande frågor så har Ulf Kristersson diskvalificerat sig som statsministerkandidat för oss i Centerpartiet. Därför är Magdalena Andersson och Socialdemokraterna den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet.
Alltså det lät tidigare idag när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist slog fast att hon inte kommer släppa fram Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att ge Sverigedemokraterna ministerposter.
Hon sa dessutom att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern är Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Med oss nu från en studio i riksdagen så har vi dig, Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att ni går ut med det här beskedet idag?
Ja, det har varit en process som vi har haft inom partiet sedan 1 april när Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kom överens om att Sverigedemokraterna skulle få många och tunga ministerposter i hans regering. Och att det också varit en vår som också symboliserat hur en högerkonservativ politik lett till att vi fortfarande har många arbetslösa, en halv miljon, och vi har också en låg tillväxt och vi har utvisat människor som jobbar och betalar skatt i Sverige. Så det är en kombination av politik och att han låser sig fast vid Sverigedemokraterna så tydligt.
Och du säger att den mest sannolika samarbetspartnern för Centern efter valet är Socialdemokraterna. Är inte det här bara ett annat sätt att säga att det är Magdalena Andersson som är er statsministerkandidat?
För Centerpartiet så är det viktigt att när man beskriver att någon är en statsministerkandidat att man också har förhandlat ett program. Och det har vi inte gjort. Vi går till val på vår politik. Vi går till val på att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i landet. Och vad jag förstår så går Socialdemokraterna också till val på sin politik. Så vi bildar ingen koalition innan. Men det är självklart så att vi efter ett val, om det är så att det går att bilda en regering där Vänsterpartiet inte ingår och där vi får igenom våra krav och en politik förankrad i mitten, då är det ju Magdalena Andersson som vi kommer släppa fram som statsminister.
Mm. Vilket scenario skulle ni inte ställa er bakom Magdalena Andersson som en statsminister, menar du?
Ja, om vi inte har fått igenom vår politik, då så kan vi ju gå i opposition. Det är ju alltid ett alternativ som vi har.
Men det är väl krav som i princip alla partier kan ställa sig bakom?
De kraven som vi ställer på att
jobben ska bli fler. En politik för fler jobb, ökat företagande.
Nej, det är det absolut tillväxt. Inte. Nej, jag skulle inte se att Vänsterpartiet står för ökad tillväxt. Eller, jag ser inte heller att det finns... tittar man på hela tidregeringens sida så finns det ju ingenting som handlar om att de vill att utsläppen ska ner. Så att det är ju inte alltid de kraven skulle... komma fram.
Ingen av dem är här nu och kan säga emot dig, Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Ni lockades inte att ta med krav nu då som är lite svårare att få igenom med vänstersidan?
Vi kommer det här är våra krav som vi har på en övergripande nivå. Sen kommer vi ha detaljerade krav såklart som handlar om hur man ska kunna genomföra den här politiken. Vi har ju sagt att en sak för att få att jobben ska bli fler, det handlar om att sänka skatten för familjer och företag. Och att till exempel när det handlar om välfärden så har vi idag presenterat ett krav som handlar om att välfärden måste utgå från även att små orter och att landsbygden också ska ha nära till både vård och skola. Så vi kommer presentera ett antal tydliga krav fram till valet. Så än så länge har vi liksom bara tydliga på 4 olika krav. Men det kommer att komma fler, så det kommer att vara tydligt för väljarna framåt tiden när det är dags för val att veta vilka krav som Centerpartiet har. Men de övergripande inriktningen för vår politik är tydlig. Det är att jobbet ska bli fler och utsläppen ska ner och välfärden ska fungera i hela Sverige.
Samtidigt så säger ni ju att ni inte kommer att sitta eller stödja en regering där Vänsterpartiet ingår, vilket Vänsterpartiet har ju kongressbeslut på att de ska göra. Hur ska ni lösa det där?
Genom att bli större än Vänsterpartiet. Vi vet ju att en politik i Sverige, det som Sverige behöver för att växa och skapa framtidstro i Sverige, är det viktigt att vi har en politik som gör att vi är utan Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet har vi tror att vi kan bli större än dem, och då behövs inte Vänsterpartiet ett regeringsunderlag. Det är ju vår ambition och mitt uppdrag.
Ni vill bli större än Vänsterpartiet så att de inte behövs, säger du. Men i den senaste SCB-mätningen fick ju Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet egen majoritet även utan ert stöd, Centerpartiets stöd. Om det här nu skulle stå sig till valet, är du säker på att Magdalena Andersson vill ha med dig i en regering?
Nej, men mitt uppdrag är ju att säkerställa att vi blir större än Vänsterpartiet. Det handlar ju om några procentenheter idag. Och med det tryck och det som vi möter ute när vi kampanjar nu, så finns det ett stort intresse från många som tidigare har röstat borgerligt, som inte är nöjd med den här regeringen och vill byta statsminister. Och då är vi garanten för att en politik kommer föras i mitten, att inte hela Sverige kantrar åt vänster. Och det vet jag att många är intresserade av. Och därför så har det här också beskedet varit viktigt idag. För att många, förvånansvärt många, har varit intresserade av att byta ut statsministern.
Mm. Och vad är det primärt som behövs för att ni ska gå om vänstern?
Ja, det är ett ökat stöd i opinionen givetvis, och vi vet att det är ungefär 18% av alla svenskar som kan rösta som inte än har bestämt sig. Så det blir ju en kamp om de som idag inte vet vad de ska rösta på. Men som känner att Sverige är på väg åt fel håll. Det är många borgerliga väljare som känner att den här högerkonservativa regeringen inte är något som de står för. Och det är vårt uppdrag att se att visa att en politik som finns i mitten också är det som kommer att tjäna Sverige väl och skapa ett starkt Sverige med framtidstro och där som Sverige som kan växa.
Ett besked idag, är det en reaktion på den här mätningen som jag nämnde tidigare, där den senaste SCB-mätningen där Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet får egen majoritet? Är det så att ni vill visa tydligt att Magdalena Andersson bör välja Elisabeth Tand-Ringqvist före Nooshi Dadgostar?
Nej, det är det faktiskt inte. Vi började den här diskussionen redan när Ulf och Jimmy Åkesson, alltså Kristersson och Jimmy Åkesson, berättade om hur de skulle bilda regering. Och det är ju en diskussion som har pågått sedan dess och sedan intensifieras hos oss de senaste 3 veckorna. Så det är inte alls en reaktion på den här SCB-mätningen. Vi är ju ett folkrörelseparti, så vi rör oss ganska långsamt i såna här frågor.
Nu när ni har gått ut med att Magdalena Andersson är statsministerkandidat eller mest sannolika samarbetspartner, som du uttrycker det, kommer ni göra någon gemensamma utspel inför valet, eller är det fortsatt en one-man-show som gäller för Centerpartiet?
Ja, vi är väldigt tydliga med att vi går ju inte till val med någon koalition med andra partier och några löften med andra partier inför det här valet. Och det upplever jag också att Socialdemokraterna har varit tydliga med, att de också går till val på sin politik. Och det är viktigt att visa på, det finns ju stora skillnader såklart med Socialdemokraterna och Centerpartiets politik. Och det är därför som vi också säger att vi inte kan liksom peka ut att det här är vår statsministerkandidat idag innan vi har förhandlat. Och det gör vi först efter ett val. Och då ska jag visa på att Centerpartiet står för en politik som är balanserad i mitten. Det är lite intressant att se att en balanserad politik har blivit mer intressant för väljarna som vi möter idag. Där man tycker att det är bra med en återhållsam migrationspolitik, men man ska inte utvisa de som jobbar och betalar skatt. Det är bra med en skarpare lagstiftning för kriminella, men man ska inte sätta barn i fängelse. Så den typen av politik är ju som väldigt klassisk mittenpolitik och liberal politik.
Du vill inte gå till val i någon slags koalition, ni förhandlar efter valet. Men väljarna är ju också intresserade av vad det blir för politik när partier samarbetar. Finns det inte en vits med att ni visar oss väljare gemensamma linjer?
Nej, jag tycker att det är en steg vi tar idag och visar på att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Det är ett viktigt besked till väljarna. Och sen nästa besked för väljarna är att då säga att Magdalena Andersson är mest sannolika samhällspartnern. Det är ett tillräckligt besked, anser vi. Sen är det viktigt att förstå vilken nyans man vill ha av sin politik. Och Centerpartiet är ju garanten för att inte hela Sverige ska kantra åt vänster. Det kommer att vara en mycket tydlig centerpolitik som behövs för att att Sverige ska styras från mitten.
Elisabeth Tand-Ringqvist, Centerpartiets partiledare, tack så mycket för att du var med i Studio 1.
Tack så mycket.
Nu tar vi in vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Hallå där.
Hejsan.
Vad innebär dagens besked från Centerpartiet?
Ja, men man kan ju säga att Centern är ju splittrat i regeringsfrågan så länge. Idag har de gjort en kraftansträngning att samlas inför valet, eller rättare sagt inte bara idag men de senaste veckorna. Och det här försökte redan förra partiledaren Muharrem Demirok. Han ville också närma sig Socialdemokraterna. Han planerade också ett brett samråd för att få igenom det i partiet, men han fick sparken innan det ens kunde börja. Som jag ser det så har Centern uppnått en sak idag, och det är att få bort en position som ingen trodde på, nämligen att Ulf Kristersson skulle vara en av partiets statsministerkandidater. Men längre nådde uppenbarligen inte enheten. Centern kallar inte Magdalena Andersson statsministerkandidat som ni pratade om, utan bara den mest sannolika samarbetspartnern. Det innebär att Centern fortfarande sitter med en inställning i regeringsfrågan som väcker frågor och är oklar. Varför är Magdalena Andersson inte statsministerkandidat nu? Det sa redan Annie Lööf för 4 år sedan att hon var. Och har Centern gått från 2 statsministerkandidater till 0? De hade ju 2 helt nyligen. Så jag tror att det är inte över de här frågorna som Centern kommer att mötas av.
Mm. Varför gör de så här?
Ja, men jag tolkar det som att Centerledningen, de vill närma sig Socialdemokraterna. De vill visa upp det. Adressaten, målgruppen, det är framförallt en falang i det egna partiet. Det är aktiva politiker och medlemmar. En del av dem har en mycket tydlig borgerlig identitet, vill egentligen inte ha med de rödgröna att göra. Och Centern har nyligen då genomfört flera små närmanden till Socialdemokraterna. Det har varit ett företagsbesök, det har varit ett utspel från en tung Centerveteran. Och jag tolkar detta som ett sätt att långsamt vänja partiet. Ungefär som Moderaterna som hade något som kallades för en salami-strategi. Man skulle vänja omvärlden och de egna väljarna långsamt vid Sverigedemokraterna genom tunna skivor.
Du lyssnade ju på intervjun här nu med Elisabeth Tand Ringqvist. Något speciellt som du vill lyfta fram?
Ja, men jag tänkte på den här förklaringen till att Magdalena Andersson nu inte får kallas för statsministerkandidat. Det är att partiet har inte förhandlat än. Det är inte helt konsekvent eftersom hon Centern dels kallade henne för statsministerkandidat för 4 år sedan och hade 2 statsministerkandidater helt nyligen. Så att den där förklaringen är väl någonting som man har kommit överens om, men kanske inte någonting som är helt självklart logiskt.
Mm. Hon verkar ju vara övertygad om, eller vill förmedla åtminstone, att Centern ska bli större än vänstern och att på så sätt så behövs inte Vänsterpartiet. Men frågan är hur säkert sitter Centerpartiet om nu vänstersidan får en egen majoritet?
Ja, det där är en bra fråga. Det är i och för sig så att Socialdemokraterna gärna knyter till sig Centern av strategiska skäl, därför att risken finns ju med ett parti som i grunden är borgerligt att de någon gång framöver skulle kunna hamna där igen. Och så att det finns ett intresse, men från Socialdemokraterna. Å andra sidan, nu är det ju så att kraven från Vänsterpartiet och Centern går inte ihop. Det verkar som att Socialdemokraterna blir tvungna att välja då om det blir en rödgrön majoritet. Och om det går att få majoritet med bara ett av de här partierna, till exempel Vänsterpartiet, ja, då är det inte omöjligt att det kan bli så. Nu tror jag i och för sig inte att opinionssiffrorna kommer att vara så lysande för de rödgröna som de är just nu. Det vill säga, vi får nog ändå förvänta oss en viss återhämtning från den blå sidan, oklart hur stor. Och då kanske det ändå slutar med att alla 4 de här partierna på den rödgröna sidan behövs. Det vill säga, det behövs en lösning som alla 4 kan köpa.
Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator.
Ja, så där har det låtit i Albanien de senaste dagarna, där en Sunshine Island hamnat i fokus efter att dottern och svärsonen till Donald Trump, Ivanka Trump och Jared Kushner, börjat bygga en lyxresort.
De här planerna har lett till landsomfattande protester i Albanien. Polis och demonstranter har drabbat samman och tusentals människor har tagit sig ut på gatorna. Vi har nu med oss Saida Bakia som bor i Tirana. Saida, you live in Tirana. How have you noticed the impact of these demonstrations?
Hi. Thank you for the opportunity for our voice to be heard. The impact has been visible both on streets and in communications. Over the past 9 days, large crowds have gathered in Tirana, while members of the Albanian diaspora have organized demonstrations. As for the media environment, you can often sense the tension in television programs whenever the protests are discussed. So social media, in a way, has become our primary space for coordination, discussion and documenting events.
Och Saida säger här på frågan om hur hon har märkt av de här demonstrationerna att de har märkts både i kommunikation, alltså i media, tidning och tv och på gatorna där folk de senaste dagarna har varit ute och demonstrerat. De har märkt också en viss spänning i media när demonstrationerna kommer på tal.
Saida, why do you think so many people have chosen to demonstrate?
Well, the protests were initially sparked by the concerns over the Vio San Arta issue, but they quickly became a platform for expressing broader frustrations that have been building for years. Citizens feel excluded from decisions that directly affect their lives. Issues such as corruption scandals, failures in public healthcare, disproportion between wages and living expenses, the continued emigration of the young, and so much more that have all contributed to a sense that institutions are not responding to citizens' needs.
Och Saida säger här när det gäller att på frågan varför så många har valt att demonstrera att det här är någonting underbyggt som har byggts på under flera år, en frustration som nu får en plattform, och det handlar om protester mot korruption och med orättvisa mot de unga, mot sjukvården och mot hela systemet.
Saida, what are the demonstrators demanding that the government should do?
Well, the demands have been clear and unwavering. The first one is the resignation of the government and opposition. Secondly, the repeal of the legal framework surrounding strategic investors. Thirdly, the repeal of the so-called mountain package, which allows state land to be transferred for symbolic prices and facilitate large-scale development projects. Number four, the annulment of amendments in 2024 to the Protected Areas Law as well as the Cultural Heritage Law.
Och här pratar Saida om de kraven som man har, alltså vad man kräver att regeringen ska göra, och framförallt så vill man ju att regeringen ska avgå och att lämna över till oppositionen. Man vill också att man avbryter den exploatering av de turistområdena som just nu sker och att man blottlägger den korruption som blir när utländska investerare får köpa sig in i deras land.
Ja, det handlar ju om ett lyxbygge som fick internationell uppmärksamhet efter att Ivanka Trump berättat om planerna i en intervju. International, this has drawn attention in part after Ivanka Trump spoke about the plans in an interview. Let's take a listen.
An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
Saida Bakia, you live in Tirana. Why has this caused such a strong reaction in Albania?
Well, to quote our rallying call, Albania is not for sale. These amendments to pre-existing laws and the addition of new legal frameworks that allow generations of cultural heritage to be wiped has created a significant amount of displeasure against the government and many political actors. We've seen our nature being sold in social media under the mask of tourism. And this investment, like many others we've seen before, will be just a rich people's playground.
Och på frågan varför det här sticker i ögonen på så många i Albanien så menar Saida att Albanien inte är till sal och vi vill inte att flera års kultur ska säljas till högstbjudande.
Vi har ännu en gäst med oss, Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap och Balkanexpert. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Varför är det här så politiskt känsligt?
Ja, så det är ju många, väldigt många lager här. En är ju precis som Saida pratar om, den här lagstiftningen som har som givit företräde till direktinvesteringar, och man har tagit bort skydd för känsliga naturområden för att man ska kunna exploatera den här fantastiskt vackra kusten. Men samtidigt så i det här, som det är många lager i albansk politik, men ett annat lager är också EU, liksom utvidgningen som Albanien sedan 2000 200 har velat gå med i EU. Och då måste man leva upp till ett visst antal kriterier givetvis, det som kallas för acquis communautaire. Och ett av de kapitlerna, 27, handlar om miljö. Och givetvis så ska man ju då förbinda sig att skydda våtmarker, känsliga miljöer, djurliv. Och det här går faktiskt direkt emot det. Så det är som det är många, dels vill man ha in direktinvesteringar i landet och få in pengar och få mer arbeten och så vidare, men samtidigt så går det också emot EU-utvidgningsprocessen. Så att det är som det, förutom allting det som Saida pratade om, så det finns väldigt många lager i det här som blottar spänningar i det albanska samhället. Mm.
Kan du ge oss en bild om vad det är för område som de vill bygga på? Alltså, varför är det ett sånt känsligt område?
Ja, alltså det är en väldigt vacker del av kusten, och det här är ett område där det finns två stycken laguner som är väldigt känsliga för fågelliv. Jag läste någonstans här, jag är inte biolog, men ungefär 1% av världens flamingos passerar på ett eller annat sätt i de här lagunerna till exempel. Och det här är ett område som Albanien under kommunisttiden var väldigt, väldigt tillslutet, och det var svårt att komma in i landet. Folk var extremt fattiga, kunde inte röra på sig. Så att det här är områden som inte var exploaterade förut. Om man tittar till exempel på den kroatiska kusten, så var det turism under 70-80-talen redan. Det har inte varit här. Så det här är liksom orörd mark på många sätt. Och givetvis så vill ju miljöaktivister att det ska fortsätta vara orörd mark, och det är viktiga områden för europeisk mångfald om vi tittar på liksom biologiskt liv överhuvudtaget. Allt från sköldpaddor till flamingos till
Just det. Det är även andra som har visat intresse för det här bygget. Saudiarabien till exempel. Varför är de intresserade?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga tycker jag. Det finns under ytan nu över södra delen av Balkan i alla fall, vågar jag påstå, eller för detta Jugoslavien plus Albanien, ett väldigt intresse från Gulfstaterna att komma in, för det här är faktiskt områden där muslimer alltid har bott, så att liksom det är ett lätt ställe för att komma in här. Det finns ju många lager givetvis i det här också, men när man ser det kulturellt, så jag jobbade i Sarajevo för 20-25 år sedan, och det Sarajevo man ser idag är helt annorlunda. Det är mycket mer liksom Mellanöstern-influenser. Och det är likadant som man försöker komma in och som får någon sorts ekonomiska plats eller som bygga på att investera i Europa faktiskt också på den här. Och jag förstår Tirana eller albanerna. Alltså, jag läste här att det här projektet är värt ungefär 5 miljarder dollar. Mm. För att bygga ett hotell. Mm. Man undrar ju liksom. Mm. Vad ligger mera? Hur kan de tänka sig att få tillbaka 5 miljarder på ett hotell i det lilla landet Albanien? Där de till och med de har byggt en flygplats nära här. Då har ju aktivisterna börjat förstå att alla de här projekten de hänger ihop i någonting större. Och då kommer vi tillbaka till också det som Saida sa. Att liksom transparensen i det här och berätta för medborgarna vad är det som händer. Den har ju varit ungefär lika med noll. Så den här flygplatsen har dessutom, den skulle börja fungera nu i sommar. Den har inte fått alla tillstånden, så de kan inte öppna den. Men det är många frågor.
Mm. Tack så mycket Jessica Giandomenico, doktor i statsvetenskap, Balkanexpert. Tidigare här hörde vi också Saida Bakia som bor i Tirana.
Mm. Och studiet fortsätter efter 4:45 med Etokot, då bland annat om den ekonomiska krisen som alla talar om efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern. Inflationen är fortfarande låg i Sverige, så vi undrar vad hände egentligen med den ekonomiska krisen efter Ekot.
Frankrike skakas efter uppmärksammat mord på en 11-årig flicka. Vi får reaktioner på Centerpartiets besked idag om att Socialdemokraterna är deras mest sannolika samarbetspartner efter valet. Och så har årets sommarpratare presenterats idag.
Det blir drastiskt, det blir lite sorgligt ibland, rörande hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt igen.
Vem som presenterade sitt sommarprat där hör du här i 4:45 Ekot. I studion idag, Carina Segura Morberg. Ja, det har kommit blandade reaktioner efter beskedet från Centerpartiet att de inte vill se Ulf Kristersson som statsminister efter valet. Socialdemokraterna pekas istället ut som den mest sannolika samarbetspartnern av centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
Ulf Kristersson är idag diskvalificerad som statsministerkandidat därför att han har låst fast sig vid Sverigedemokraterna och på grund av den politik som han har fört.
Enligt uppgift till Ekot blev Ulf Kristerssons besked om att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen om Tidöpartierna vinner valet i höst droppen för många centerpartister. Men det är inte frågan om att man utser Socialdemokraternas Magdalena Andersson som sin kandidat. Så här förklarar Elisabeth Tandringqvist det.
Om vi skulle utpeka en statsministerkandidat så borde vi också gå till val på en gemensam politik. Och vi är väldigt tydliga med att vi går till val på vår politik och inte är i koalition med någon innan valet.
Finansminister Elisabeth Svantesson, som är Moderaternas vicepartiordförande, beklagar Centerns beslut.
Det är inte förvånande, men såklart att det är lite sorgligt att se att Centerpartiet väljer en vänstersida som är mer vänsterligen än på länge.
Från de rödgröna kommer det olika reaktioner. Socialdemokraternas Mikael Damberg.
Jag välkomnar det här beskedet, för det är ju också att de också vill ta Sverige i en ny riktning, för vi har stora samhällsproblem och utmaningar.
Vänsterpartiet däremot tycker att dagens centerbesked är otillräckligt. Vice ordföranden Ida Gabrielsson uppmanar Centern att släppa den röda linjen mot Vänsterpartiet.
Man har röda linjer på båda sidor politiken som innebär att Magdalena Andersson inte kan samla en majoritet.
Centerungdomarna tolkar ändå dagens besked som att Magdalena Andersson är Centerns statsministerkandidat. Förbundsordföranden i SUF, Emily Rosheim.
Vi måste samla stöd för en SMP och C-regering. För det är i praktiken enda alternativet för att hålla Vänsterpartiet borta från makten och Sverigedemokraterna borta från makten.
Reporter Ivan Garcia, Tobias Sandblad i samarbete med P3 Nyheter. Och mer på temat svensk politik. Det råder storbråk i riksdagen om konstitutionsutskottets KU:s granskning av regeringen som presenterades idag. Det handlar om hur kritiken i granskningen ska formuleras som partierna inte är överens om. Socialdemokraternas Jenny Nilsson, ordförande i KU, menar att regeringspartierna försöker gömma undan kritik mot regeringen.
Man, enligt min mening, då, försökte sig på att dölja brister genom att helt enkelt försöka kategorisera dem under en annan rubrik.
Det skulle ha varit en gemensam presskonferens, men blev istället två. En med oppositionspartierna och en med Tidöpartierna. Och Tidöpartierna tycker istället att det är oppositionen som gör politik av KU:s granskning av regeringen. Moderaternas Mats Gren är vice ordförande i utskottet.
Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen valt att politisera var och vartannat ärende som vi har att granska.
Partierna är överens om själva granskningsrapporten, alltså de faktiska omständigheterna. Men i flera fall är man inte överens om vad som ska beskrivas som brister. I frågan om migrationsavtalet med Somalia till exempel vill oppositionen kritisera tre ministrar. Tidöpartierna säger nej. Mats Gren igen.
Inga formella fel har begåtts. Somalia är ju urtypen för ett politiskt ärende där det bara handlar om politik, inte konstitution.
I några fall råder dock enighet. Alla partier är överens om att det var fel av ministrar att delta i beslut som kan påverka företag de äger aktier i. Det här är första gången på mer än 10 år som regeringspartier och opposition på det här sättet hamnar i konflikt efter ett KU-betänkande.
Reporter Pontus Mattsson. Att visa överdriven oro kan räcka för att en förälder ska misstänkas för Münchhausen by proxy, alltså att misshandla sitt barn genom sjukvårdsinsatser. Samtidigt har få personer dömts efter sådana anklagelser. Anna, som vi kallar henne, blev misstänkt efter att ha åkt till akuten med sin son som hade ont i magen.
Jag upplever bemötandet som nonchalant och det gör mig lite provocerad. Så jag blir kanske också lite mer påstridig att han ska få hjälp. Och då uppfattas jag tydligen som arg.
Annas son, som vi kallar Anton, har haft flera olika problem med sin hälsa. Och läkaren som tog emot Anna och Anton på akuten tyckte att det är misstänkt att de sökt vård ofta och att Anna pratar i Antons ställe. Det resulterar i en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan om barnmisshandel.
Alltså jag blev ju jättechockad. Allting bara rasade då.
Det är mycket ovanligt att föräldrar döms i brottmål när det finns såna här anklagelser. Det har skett vid 2 tillfällen och bevisen om misshandel var starka mot båda mammorna. Däremot konstaterade domstolarna att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för Münchhausen by proxy. Men trots det har 60 barn blivit omhändertagna av myndigheterna efter såna här anklagelser. Det som kallas Münchhausen by proxy, alltså barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser, handlar sedan 2014 inte bara om att aktivt förfalska symptom. I rikshandboken för barnhälsovård förs det då in att det också kan handla om överdriven oro. När ärenden om tvångsvård tas upp i förvaltningsrätt och kammarrätt är processen annorlunda än i brottmål. Istället för att bedöma om någon ska fällas eller frias handlar det om att avgöra om det finns en påtaglig risk för barnets hälsa. Här spelar läkarnas utlåtanden en stor roll. Anton var i övre tonåren när det här hände och han tycker att domstolen ska lyssna mer på barnen.
De ska egentligen vara vettiga och lyssna på båda sidorna, men det gjorde de inte. Min röst räknades inte ett dugg, utan de trodde ju mest på vad vården sa. Och också lögner som de sa.
När Anton var tvångsomhändertagen isolerades han från sina föräldrar och släkt. Han mådde mycket dåligt. Efter nästan ett år kom han hem. Han har behövt mycket terapi för att hantera det han har varit med om.
Det var ju väldigt tufft. Mina föräldrar försökte bara hjälpa mig. Men det vändes ju emot dem.
Och vi ska säga att Anna och Anton heter egentligen något annat och deras röster är utbytta. Reporter Maria Ridderstedt. I Frankrike har fallet där den 11-åriga flickan Lyhanna som hittade stöd för drygt en vecka sedan skapat starka reaktioner. Pappan till hennes bästa vän sitter häktad misstänkt för att ha fört bort flickan. Samtidigt visade det sig att mannen de senaste åren misstänks för en rad överfall på unga flickor. Fall som aldrig blivit ordentligt utredda.
Rättvisa nu, skydda våra barn. Över hela Frankrike har protesterna skallat ända sedan 11-åriga Lyhanna påträffades död i en övergiven spannmålssilo utanför staden Florence nära Toulouse i torsdags i förra veckan. Lyhanna hade då varit anmäld försvunnen i flera dagar. Den som senast såg henne i livet är den man som nu sitter häktad misstänkt för att ha fört bort henne. Lyhannas kropp har obducerats men dödsorsaken har inte offentliggjorts. Inte heller är det känt om hon blev utsatt för övergrepp innan sin död. Omständigheterna gör dock att polis och åklagare arbetar efter hypotesen att det finns sexuella motiv bakom dödsfallet. Det har visat sig att runt om i Frankrikes polisdistrikt finns mer än 70 000 outredda ärenden kring sexuella övergrepp mot barn.
Il y a des défaillances structurelles de la maison justice ou de l'état en général.
Justitieminister Gérald Darmanin, den ytterst ansvarige för det franska rättsväsendet, har offentligt bett Lyhannas familj om ursäkt och kallat hela hanteringen för ett grovt misslyckande och ett möjligt fel i själva rättssystemet. Han säger nu att han kommer att kalla in samtliga distriktsåklagare för personliga möten och att alla de 70 000 fall som blivit liggande ska utredas med högsta prioritet.
Reporter Jon Thunqvist. Det kommer kraftig kritik mot Region Jönköpings hantering av Rehovs sjukhus och de hjärtsjuka barnen.
Nu får Region Jönköpings län allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg i IVO när det gäller den kritiserade barnhjärtläkaren och de många felaktigt friskförklarade barnen på barnkliniken på Rehov. IVOs tillsyn visar att regionen brustit i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I ett pressmeddelande skriver Peder Karlsson, avdelningschef på IVO, bland annat att bristerna är allvarliga och att regionen under en längre tid fått signaler som borde ha lett till fler åtgärder. Nu måste regionen senast den sista augusti redovisa vilka åtgärder som de vidtagit eller kommer vidta. IVOs utredning om barnhjärtläkaren fortsätter.
Det rapporterade Cecilia Westerlund vid P4 Jönköping. Polisen har gripit en man som försökte ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagshuset i Stockholm tidigare idag. Mannen gjorde motstånd och blev nedbrottad av polisen. Än så länge finns ingen brottsrubricering. 2 män döms till fleråriga fängelsestraff för att ha tänt eld på en annan man i samband med en fest i Klippan i december. Männen ska först ha misshandlat mannen och sen hällt brännbar vätska över honom och tänt på. Och mannen fick livshotande brännskador, rapporterar P4 Kristianstad. Den ene mannen döms till 6 års fängelse och den andra till 6 år och 4 månader. En somalisk fotbollsdomare som skulle delta under fotbolls-VM har nekats inresa till USA och missar därmed turneringen. Bakgrunden är USA:s inreseförbud mot somaliska medborgare.
Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so
att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Mona Ismailyama, Nairobi.
Idag presenterades årets sommarpratare i P1 och först ut på midsommardagen är skådespelerskan Helena Bergström.
Ja, vi får helt enkelt komma in i huvudet på Helena Bergström. Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt, tror jag. Och det är tredje gången jag gör sommar, så nu är det tredje gången gilt.
Med start på midsommardagen och fram till den 16 augusti kommer 58 sommarpratare dela med sig av sina berättelser. Bland annat Rysslands experten Martin Krag.
Det känns oerhört roligt och det har varit väldigt, väldigt stimulerande att få spela in och tänka kring detta program.
Martin Krag har under de senaste åren medverkat flitigt i media som expert angående kriget i Ukraina, samtidigt som han har blivit sjuk i cancer.
Vi kommer att prata såklart om händelseutvecklingen i världen med särskilt fokus på Östeuropa, kriget mellan Ryssland och Ukraina. Jag kommer också prata om livet, tillvarons skörhet och i viss mån kommer jag också prata om min egen sjukdomsresa som jag har haft sista snart 4 åren.
Och den 28 juni är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindbergs tur.
I mitt sommar i P1 ska jag prata om hur det är att bevaka Donald Trumps USA. Där vartenda nyhetsdygn fylls av starka känslor, stora utspel och rena lögner. Och så ska jag prata om den journalistiska rustningen och hur det var när den rasade för mig.
Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får södra Sverige växlande molnighet med skurar på flera håll, lokalt med åska. Även norra Sverige drar regnet vidare norrut. Allmänt 13-18 grader, men i norra Lappland upp till omkring 20 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Gunilla Österlund och jag heter Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Tyskland.
Tyskland och Frankrike avbryter sitt gemensamma arbete med att utveckla ett nytt stridsflygplan. Ett misslyckande för Europas toppledare.
Och efter 100 dagars konflikt i Mellanöstern, inflationen fortfarande låg i Sverige. Vad hände med den ekonomiska krisen?
När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko inför fotbolls-VM vill anhöriga rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
Och så om de som frivilligt strider i Ukraina, möt författaren Marcus Lindqvist som är aktuell med boken Drönarnas krig.
Och så möter ni tre av årets sommarvärdar. Det handlar om en advokat, en författare och en förrädare.
I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
Ja, Tyskland och Frankrike meddelade idag att de har avbrutit sitt gemensamma arbete med att utveckla ett nytt stridsflygplan.
Ett arbete som har pågått i nästan 10 år. Planen var ju att ta fram ett europeiskt stridsflygplansprogram som båda länderna skulle kunna använda. Vi har med oss nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Mm. Det talas om ett av Europas största militära samarbeten någonsin. Vad hände?
Ja, det finns väl några konkreta anledningar, men den allmänna anledningen vill jag lyfta fram är den geopolitiska stora förändringen som vi är inne i just nu. Det gör att länder ser över planer, militära planer, samarbetsprojekt och så vidare för man behöver tänka nytt. Men om man bara ska stanna upp konkret kring det som har hänt kring det här samarbetet, så handlar det dels om att de här två länderna ser lite olika behov. Alltså Tyskland vill ha ett plan som inte Frankrike vill ha riktigt. Frankrike behöver ett som kan landa på hangarfartyg och bära kärnvapen. Det behöver inte Tyskland. Sen de här två företag som skulle jobba ihop, alltså franska Dassault och det europeiskt ägda Airbus, deras militära del, kom inte överens riktigt hur de skulle leda det här projektet. Men också då det som vi måste kalla för nationell stolthet, alltså mellan Europas två viktigaste länder. När de kommer överens så går det bra för Europasamarbetet. När de inte kommer överens, vilket inte är så ovanligt, så är det svårt. Va? Där finns det mycket prestige och det spelade sin roll här också.
Mm. Vad var det primära syftet med det här samarbetet?
Ja, orkar ni med en liten historielektion ändå? Alltså redan på 80-talet så gick Frankrike och Tyskland lite olika vägar här, vilket gör att vi har de olika plan vi har i Europa idag. Frankrike kör med Rafale, Tyskland och flera andra länder, Storbritannien inkluderat, kör med det som kallas för Eurofighter eller Typhoon. De kom inte överens då heller när man skulle tillverka det här planet. Det tredje europeiskt tillverkade planet är ju svenska Gripen. Och då tänkte Angela Merkel och Emmanuel Macron då för 10 år sedan när de skulle ta emot Donald Trump då redan att nu ska vi visa att vi klarar av att göra det här planet en gång för alla ihop, det som sprack på 80-talet redan. Och då gjorde man den här planen, man ska bygga ett gemensamt plan, och så har man försökt arbeta fram det här. Spanien kom också till att hjälpa till, men fler och fler gnissel har kommit fram de senaste åren. Försvarsministern har försökt rädda det, alltså Tysklands och Frankrikes. Företagen har haft krismöten och så. Och till slut så inser man att det här går inte. Och så blir det inget gemensamt plan. I alla fall inte mellan Tyskland och Frankrike som det ser ut nu.
Men som du beskriver, Daniel Alling, det har inte alltid gått bra att samarbeta mellan Tyskland och Frankrike. Gnissel, de överger det här programmet nu. Det kanske inte var så förvånande, eller är det ett stort misslyckande?
Alltså ett stort misslyckande i den meningen är det när nu i Europa, vi har ju pratat om det i det här programmet inte minst och i alla våra program de senaste 2-3 åren, att Europa säger att vi ska ta större ansvar för oss själva, vi ska köpa europeiska vapen, vi ska tillverka europeiska vapen, vi ska minska vårt beroende av USA, och USA vill ju också det att Europa i NATO tar större ansvar. Så i den meningen är det ett misslyckande att man en vecka före G7-mötet dit Trump kommer, alltså om en vecka, och en månad före NATO-toppmötet i Ankara, där dit Trump också kommer, visar att det här gick inte. Och då måste man naturligtvis hitta andra vägar, men i det korta perspektivet så kan man inte se det annat som ett misslyckande för den här tanken att Europa ska kunna producera det man behöver mer själva.
Mm. Merz har ju verkligen velat närma sig Frankrike och på något sätt reparera den relationen. Ska man se det här som ett steg bakåt?
Ja, jag tror nog att man behöver se det så faktiskt, att de här två länderna har det jobbigt med sitt samarbete nu. Men det jag var inne på i början också är viktigt att komma ihåg, och vill komma in på det lite längre. Alltså, de geopolitiska förändringarna som vi är inne på nu, de ställer allt på sin spets för många länder. Sverige gick med i NATO av den anledningen. man kan vara för eller emot det, men Sverige av på grund av de här geopolitiska förändringarna, hotet österifrån, så gick Sverige med i NATO, stor förändring. Men det här påverkar förstås även andra länder. Tyskland, som vi har rapporterat om när jag var korrespondent nu, gör sin största upprustning någonsin. Frankrike är vant vid att vara den militärt starkaste makten i Europa tillsammans med Storbritannien. Nu vill Tyskland ta över den rollen och säger att man ska ha den starkaste armén, konventionella armén i Europa. Och det skakar förstås om den här relationen mellan Tyskland och Frankrike. Och det bidrar, menar jag, till att man har misslyckats med detta. Men också att man på grund av det här geopolitiska trycket söker nya vägar, nya samarbeten kanske till och med. Och då knakar det i den här relationen ytterligare med Tyskland och Frankrike.
Och nu när vi är i en tid av geopolitiska förändringar, Europa försöker minska sitt beroende av USA, vad skickar det för signaler när de här två stora ledarna i Europa misslyckas?
Ja, att det kanske inte är så lätt det här med det europeiska samarbetet som man ibland tror. Nu öppnar det här ju vägar för att andra samarbeten ska komma i spel. Vi ska komma ihåg det att redan, det finns en tidsmässigt samband här som är intressant i alla fall. Imorgon öppnar den stora flygmässan i Berlin, ILA heter den. Där sägs det att Merz ska hålla tal och där ska ett antal tyska företag med Airbus försvarsdel där Tyskland dominerar presentera en idé om ett helt eget tyskt plan eller ett tyskt plan som möjligen kan samarbeta med något annat svenskt europeiskt land, Saab kanske, vi vet ingenting om det, eller med det plan som utvecklas mellan Storbritannien, Japan och Italien. Om det är anledningen till att man kommunicerar det här nu, att det tysk-franska projektet sprack, vet vi inte. Men det ska bli väldigt intressant att höra vad Merz och de här tyska företagen säger i Berlin imorgon om en möjlig väg framåt här för Tyskland. För vad Tyskland gör nu när man satsar så mycket militärt, det spelar väldigt, väldigt stor roll för sammanhållningen i hela Europa.
Vilka alternativ, alltså vilka vägar ser du att Tyskland har möjlighet att ta? Alltså skulle du var inne på det själv med Saab, skulle du kunna öppna för Saab som ju har Gripen?
Ja, vi har pratat med Saab idag och de vill inte kommentera det så mycket, men vi vet att det finns samarbeten redan mellan Saab och Tyskland på olika sätt, inte minst via Eurofighter. Vi vet också att så det skulle vara en lösning då. En annan lösning är det som vi var inne på, att Tyskland utvecklar någon slags eget plan med den kunnighet man har i landet, men då skulle man behöva någon form av partner som är ännu bättre på det här med flygplan. För som vi ska komma ihåg, Tyskland har under många, många år haft en passiv inställning och inte rustat upp, och nu måste man göra det och då behöver man kanske andra samarbeten. Och en tredje lösning då skulle kunna vara att man går in i det här samarbetet som finns mellan Storbritannien, Japan och Italien. Men då blir man ju också lite beroende av vad de länderna gör, och det är svårt nog. Och Tyskland har uppenbarligen planer på att bli mer, vad ska man säga, självbestämmande i den stora geopolitiska utveckling som vi är inne i. Och det gör att man får nya planer. Men de tre möjligheterna finns för Tyskland.
Tack så mycket, vår internationella korrespondent Daniel Alling.
Så till konflikten i Mellanöstern som har pågått i 100 dagar och vapenvilan som är skör som tunt, tunt glas kan man säga.
Ja, under de här 100 dagarna har världens ekonomer hållit andan. Vi har sett oljepriset stiga, boräntor höjas, men här i Sverige är inflationen fortfarande under målet. Arbetslösheten minskar.
Ja, så var är den krisen som det varnades för, undrar vi. Med oss nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, det har ju varnats för den här krisen länge. Var är den?
Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Och det ärliga svaret är, jag vet inte var den är i Sverige. Och jag har verkligen letat. Alltså, först kommer man inte avfärda problemen. Det pågår ett krig där människor dör och många länder i Asien som är väldigt oljeberoende har stora utmaningar. Men samtidigt, världsekonomin är just nu inte på väg att krascha. Och i Sverige ser det nästan oförskämt bra ut jämfört med många andra länder. Vi har visserligen en hög arbetslöshet, men inflationen som sagt fortfarande är relativt låg. Svenska hushåll har i år fått en ordentlig köpkraftsförstärkning. De som har ett jobb har ju också just fått en rejäl reallönehöjning samtidigt som regeringen har sänkt en rad skatter. Så alltså de flesta som har ett arbete idag i Sverige betalar nu inte mer än runt 20% inkomstskatt. Och om tillväxten hamnar på runt 2%, vilket de flesta tror just nu, ja då är det runt dubbelt så mycket som prognosen för EU-snittet.
Du säger att du har letat efter krisen och du hittar den inte. Det låter ju positivt. Varför tror du då att vi oroar oss så mycket?
Jag måste fortfarande komma ihåg att det här är en nu-bild. Va? Men jag tror att det kan ha att göra med att vi verkar lite bortskämda. Alltså, men nu bortser från dem utanför arbetsmarknaden och de som är till exempel långtidssjuka med låg ersättning, så har vi kanske fått för oss att börsen och bostadspriserna alltid går upp och plånboken för de som har jobb blir allt tjockare nu. Och vi svenskar kanske är lite gnälligt folk. Det verkar vara svårt att vara nöjd. Och jag tänker också att ett stort ansvar ligger på oss i media. Vi journalister och mediehus, vi älskar dramatiska exempel som att indiska krematorier har tvingats stänga för att de inte har gas och att internationella energiorganet IEA berättat att Hormuzkonflikten har skapat den värsta energikrisen i historien. Och vi uppmärksammar gärna när bensin- och elpriset går upp, trots att det svenska bensinpriset är bland det lägsta i EU och att vi betalar mindre för bränsle och el än vi gjort på mycket länge. Mm. Så risken är att vi i media driver politiken kanske till populistiska utspel.
Mm. Knut, du var inne på det här med börsen. Vi hör ju ständigt om oron på börsen, men om man tittar tillbaka då, hur har börsen gått sedan årsskiftet?
Ja, men alltså, även där. Det är inte så dåligt. Stockholmsbörsen är upp några procent sen januari, liksom de flesta börser i Europa och USA. Visst, det har varit lite skakigt, men marknaderna har länge nu, de har uppträtt som om Donald Trumps löften om att konflikten strax är slut är sanna. Och dessutom, AI-tåget verkar bara rulla på. Och många aktiemäklare tycker det är mycket roligare att prata om planeten Mars och Elon Musks börsnotering av SpaceX nu på fredag. Och på 10 år har Stockholmsbörsen gått upp med nästan drygt 120%. Det är en makalös uppgång.
Men konflikten i Mellanöstern pågår alltjämt. Finns det ingenting att oroa sig för, menar du?
Jo, absolut. Återigen, det kan vara så att det värsta ligger framför oss. Säg om oljepriset då, som är under $100, nu går upp till $150 eller mer och blir kvar där inom överskådlig tid. Då blir det knepigare att hantera. Och om centralbankerna måste höja räntorna ordentligt för att inflationen sticker iväg kan vi få problem. Men det här har vi inte sett än, men det kan förstås bli värre innan det blir bättre.
Mm. Säger alltså Knut Kainz-Rognerud som är Ekots ekonomikommentator.
Ni lyssnar till Studio 1 tisdag, producent Louise Haag.
Tekniker Liv Fredén och sändningskoordinator Helena Ölander.
Och på torsdag i övermorgon då invigs ju fotbolls-VM i Mexiko. När hela världen riktar sina blickar mot Mexiko så vill anhöriga i landets över 100 000 spårlöst försvunna passa på att rikta ljuset mot knarkkrigets offer.
Radions Latinamerika-korrespondent rapporterar från Guada La Yara.
Atención. Encargados. Reunirse.
Det är en ljummen marskväll och utanför stadion i Guadalajara ställer hundratals poliser upp sig för att göra honnör. Polischefen ger order till de olika grupperna samtidigt som drönare surrar i luften ovanför oss. Inne på arenan ska Demokratiska republiken Kongo och Jamaica snart göra upp om en sista VM-plats. Och polisen passar på att öva säkerheten inför VM-starten.
Por media vuelta!
Ja! Totalt 4 VM-matcher ska spelas här i Guadalajara. Bland annat Spanien mot Uruguay. Säkerheten kommer vara total. Alla fotbollsfans kan vara helt lugna. Det kan jag garantera, säger polischefen Candelario Hernández.
Todo aquel aficionado al fútbol puede venir con toda tranquilidad. Hay garantía de seguridad aquí en el estado de Jalisco para la sede mundialista.
In i det längsta var det osäkert om storfavoriten Spanien ens skulle våga komma till Guadalajara. Orsaken till oron var kartellvåldet som den 22 februari exploderade här i delstaten Jalisco. Mencho, ledaren för världens antagligen mäktigaste knarkkartell, Kartell Jalisco Nueva Generación, greps och dödades av mexikansk polis.
Så det stod att min assustad. Vio los autobuses, vio a lo lejos a humo.
Rebecca och hennes 9-åriga son Dante står utanför stadion och äter korv i väntan på avspark. Dante minns hur rädd han var den där dagen, den 22 februari. Efter mordet på Mencho svarade kartellmän med att mörda poliser och upprätta vägblockader över hela delstaten.
Mi hijo venía con mi mamá camino para hacerme relevo.
Sí. Y vimos autobuses como detenidos sin personas atravesados en la calle.
Jag såg utbrända bussar på gatan när jag gick hem med min mormor. Det var skottlossning och poliser överallt, säger Dante. Vi stannade hemma och vågade inte gå ut under 2 dagar, säger mamma Rebecca. Inga affärer var öppna. Det gick inte att köpa mat. Men sen blev det snabbt och plötsligt lugnt igen. Kartellen ryktades ha fått en ny chef. Och Rebecca är en av många Guadalajara-bor som misstänker någon sorts uppgörelse mellan delstatsregeringen och kartellen för att hålla stan trygg under fotbolls-VM.
Creo que sí una comunicación detrás de entre el gobierno y el narcotráfico donde finalmente se ponen de acuerdo porque no puede ser, ¿no? Tan sencillo.
Cargados tomen control de su personal, por favor.
På andra sidan arenan har poliserna börjat sprida ut sig.
Y temió por su personal.
Polischefen Candelario Hernández säger att han själv fruktade för sitt liv den där dagen när Mencho greps. Som tur var hade jag bara en skadad bland mina underordnade. Och på 72 timmar hade vi tagit tillbaka kontrollen över stadskärnan, säger Candelario Hernández. Ryktena om ett avtal mellan delstatsregeringen och kartellen, de viftar han bort. Det är otänkbart, det skulle aldrig hända. Säger Candelario Hernández.
La opinión pública siempre va a ser diversa, siempre van a opinar.
Folk kommer alltid sprida rykten utifrån vad de ser och hör.
Entonces yo considero que eso no es correcto.
Men det betyder inte att det stämmer. I en annan del av Guadalajara sitter Héctor Rodolfo på en stenmur och sorterar affischer. Sen får kvinnorna och männen runt honom en bunt var. Varje papper har ett ansikte på sig. Oftast en ung kille, ibland en ung tjej.
Ja.
En av dem är Hectors son.
Pues precisamente aquí a 2 cuadras, él rentaba un cuarto junto con su pareja.
Min då 19-årige son försvann 2 kvarter härifrån. Han hyrde ett rum där och låg och sov tillsammans med sin gravida flickvän när svartklädda maskerade män knackade på dörren.
Por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
De identifierade sig som åklagare och poliser och förde bort honom utan förklaring.
Vaya buscarlo al penal.
När jag frågade efter min son hos polisstationen så skickades jag runt mellan häkten och fängelser. Han fanns ingenstans, säger rektor.
Entonces pues no se encontraba y que no tenía ninguna persona con las características físicas de mi hijo.
Det var 4 år sedan. Idag leder Hector gruppen Colectivo Luz de la Esperanza som samlar anhöriga till försvunna. En av många sådana grupper i Mexiko där 134 000 personer är spårlöst försvunna.
No había una prioridad por la búsqueda en vida, que es lo que más me interesaba y me sigue interesando.
De flesta anhöriggrupper är fokuserade på att söka efter sina barns kvarlevor i gömda massgravar. Men jag har fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta min son levande. Så därför startade jag en egen grupp, säger rektor.
Hacemos búsqueda en vida en diferentes municipios.
Idag ingår 500 familjer i gruppen. Varje vecka knackar de dörr i områden där någon försvunnit eller söker upp hus där någon tipsat om att människor hålls tillfångatagna. Och så affischerna. Varje söndag samlas de för att klistra upp sina försvunna familjemedlemmars ansikten någonstans i staden. Hinkar med tapetklister delas ut och sen sprider alla ut sig runt rondellen. Som Jaliscos delstatsguvernör just låtit dekorera med bilder på kända fotbollsikoner. Lyktstolpar går bra, men den skrovliga muren är svårt att få fäste på. Affischerna brukar bara få sitta kvar ett par timmar. Sen kommer städpatruller och river ner alla affischerna. Det har delstaten pengar till. Men att hjälpa oss att söka efter våra nära och kära, det kan de inte, säger Maria Guadalupe Montes och klistrar upp en affisch med sin son José Joaquín som försvann från deras lilla tegelhus i utkanten av stan 2022.
Entonces pues yo les pedí orden, me golpearon a mí, golpearon a la pareja de mi hijo me lo sacaron ya todo ensangrentado de mi casa.
Klockan var 5 på morgonen när jag hörde hur någon slog in dörren. Det var beväpnade män som sa att de var polis och åklagare. En av dem hade en åklagarbricka på bröstet, men de hade ingen häktningsorder. Så jag försökte stoppa dem från att ta min 18-årige son. Men de slog mig och släpade ut honom ändå, säger Maria Guadalupe. Förutom sonen tog männen ytterligare en ung kille som de hittade utanför på gatan. När de åkte sa de, snart kommer vi tillbaka och hämtar fler. Timmarna, dagarna och veckorna efter det försökte Maria Guadalupe övertala polisen att söka efter sonen som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej.
Y las cámaras de seguridad me las mostraron hasta los 3 meses.
När Maria Guadalupe efter 3 månaders kamp till slut fick ut filmerna från övervakningskameror i kvarteret så saknades just de timmarna i gryningen när sonen förts bort. Ett tekniskt fel, sa polisen.
No servían al momento en que se llevan a mi hijo.
Nu söker Maria Guadalupe istället på egen hand i övergivna hus och öde tomter hon får tips om.
He visto cosas que no he tenido, no tengo necesidad de ver por buscar a mi hijo cuando ellos no hacen nada.
Jag drömmer om att han lever, att kartellen tvångsrekryterat honom, att han jobbar åt dem någonstans under dödshot. När kartellledaren Mencho greps den 22 februari och hela stan fattade eld, så bad jag till Gud att min son på något sätt skulle kunna fly och komma tillbaka hem.
Yo le pedí a Dios que si mi hijo andaba por acá le diera inteligencia para poder escapar.
¿Cuántas personas somos más o menos?
Mitt under intervjun kommer en polis och börjar fråga familjemedlemmarna vad de heter, var de bor och hur länge de ska vara kvar här i rondellen.
3 horas, 2 horas.
De säger att de är här för vår säkerhet. Men i själva verket är det för att övervaka oss och rapportera till du vet vem, säger rektor.
Deberían de venir a proporcionar seguridad, pero no.
Maria Guadalupe nickar och pekar mot den nyrenoverade rondellen.
Se preocupa por la estética de una glorieta.
Guvernören bryr sig bara om att stan ska vara fin. Han bryr sig om fotboll, men han bryr sig inte om alla tusentals försvunna, säger Maria Guadalupe. Han borde tänka på hur det skulle vara om han tvingades leta efter sin egen son i en massgrav bland sopor och avloppsvatten. Guvernören har avböjt en intervju med Sveriges Radio. En timme senare har rondellen fyllts av planscher på svartvita ansikten. Datum och plats där de försvunnit. Längd och vikt. Hector Rodolfo samlar ihop alla gruppens medlemmar till ett möte i ett gathörn, medan poliserna hela tiden håller sig på höravstånd. Familjerna kommer överens om att nästa söndag ska de klistra affischer i stadsparken, som precis renoverats för många miljoner kronor. Och sen, dagen innan VM-invigningen, kommer vi fixa bussar för att åka till Mexico City och demonstrera tillsammans med andra anhörigorganisationer. Vi kommer vara så många. Det kommer bli ett människohav, säger rektor Rodolfo. Tillsammans, säger han, ska vi se till att världen ser vad som faktiskt händer i Mexiko.
Lo único que vamos a lograr es el mundo entero se entere de las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en todo el país.
Och reporter här var radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
Drönarnas krig är en ny bok som är skriven av författaren och journalisten Marcus Lindqvist.
Det är en skildring av det krig som förts vid fronten där drönarna helt har tagit över. Och boken är hans tredje på lika många år om kriget i Ukraina.
Välkommen till Studio 1, Marcus Lindqvist.
Tack så mycket.
I boken beskriver du olika människoöden vid fronten. Det handlar om svenska och finländska frivilliga. Vilka är det som åker frivilligt för att kriga?
Det är ganska många som åker för att de sympatiserar starkt med den här Ukrainas saga. Det är nog färre som åker av så här äventyrslust. Och jag skulle säga att alla de som förekommer i boken, som har blivit intervjuade i boken, så är sådana som har varit där ända, nästan ända sedan det här storskaliga invasionskriget började 2022. Så det betyder att det här är inte någon så här som man bara åkt dit för ett halvt år eller ett år på någon så här av äventyrslust, utan de har verkligen brunnit för den här saken och funnit så här större mening med sitt liv.
En större mening med sitt liv? På vilket sätt?
Nå, kanske det att de flesta har kanske inte haft någon sån här jättestarka band eller familj eller egen familj eller någon sån här större karriär eller någonting sånt, och på det sättet kanske känt att det har varit lätt att lösgöra sig, och kanske på det sättet har funnit på det sättet någon så här större mening med sin tillvaro.
I boken så möter vi Finn som var svetsare i Norge före kriget. Vi möter ett hobbit och viking från Göteborg. Det är förstås fiktiva namn. Vad är det drivkraft?
Jag vill korrigera här, det är inte fiktiva namn, utan det är alltså så här, de namn som de använder som sina krigsnamn eller anropsnamn. Så på det sättet.
Ja.
Men inte det de heter från början, så att
nej.
Säga.
Nej, förstås.
Vad kan du säga om deras drivkraft? Alltså, hur orkar de?
Jag skulle säga att alla de så tror väldigt mycket på det här, vad de står för, och just att de vill försvara den här Ukrainas frihet och också Europas frihet, och står emot den här orättvisan som de har sett. Och sen också när man blir så där starkt engagerad och en del av en sak och en del av en grupp och så här, så blir man ju väldigt starkt förbunden vid det på det sättet. Så det är det säkert som driver dem. Och också det att de har sett kamrater stupa och bli allvarligt sårade och så där, och lärt känna människor där.
Visst är det så att du övervägde själv att rycka ut som frivillig till fronten?
Ja, kanske då i början var det kanske lite sådana tanken, men sen så jag hade kanske igen mer av det att jag hade ganska mycket sådär allt möjligt som skulle ha förorsakat problem, att bara det kunde inte bara sådär resa iväg, det skulle kanske känns sådär problematiskt. Ja.
Men vad var det som först fick dig att tänka så? Vad var det som väckte?
Man tänkte ju sådär ganska mycket att det här gäller ju inte bara Ukraina eller något land långt bort, utan det gäller ju Europa och särskilt också Finland, kanske ännu mer än Sverige på det sättet, har haft sådana historier med Ryssland och så här. Så det kanske kändes så väldigt aktuellt att det här skulle lika bra kunna gälla oss, och det här kan faktiskt gälla oss också till följande så på det sättet.
Marcus, Drönarnas krig heter den. På vilket sätt skulle du säga att drönarna har förändrat modern krigsföring, alltså utifrån soldaternas perspektiv?
Utifrån soldaternas perspektiv så jättemycket, så där att man säger att frivilliga säger att soldaterna säger att drönare finns överallt och de används för att göra allting, för att utföra anfallsoperationer och defensiva operationer och evakueringar och spaning och marina attacker, och nu finns det också markdrönare som då alltså används för olika uppdrag. Och på det sättet har förändrat väldigt mycket, och det har också förändrat väldigt mycket den här taktiken, hur man kan anfalla. Man kan inte använda mer så här större grupperingar, och det har också bidragit till att krigföring har blivit mer sådär, man kan inte säga statisk, för det pågår ju hela tiden strider för de som är där, men att på det sättet att om man tittar på kartan så har frontlinjen rört sig väldigt lite under de här senaste åren, kan man säga egentligen.
Du återkommer ju flera gånger i boken till dödszonen. Vad är det?
Ja, det är så där att nu för tiden talar man mer om att det finns inte såna frontlinjer som det fanns förut, såna direkt, utan runt den här så kallade, som förut var kontaktlinjen, så finns det såna 20, beroende på lite var man befinner sig geografiskt, så kanske 20 kilometer bred såna dödszon där det är jättesvårt att röra sig oupptäckt, och sen då man blir upptäckt så blir man jättefort attackerad med drönare, många drönare i olika former, eller kanske artilleri, eller Ryssland använder också glidbomber och sånt. Så det har gjort att det har blivit jättestort att röra sig sådär, göra en större anfall och göra något större genombrott. Och också det att det är inte mer sådana skyttegravskrig som det kanske var i något skede, att folk ligger i skyttegravar där många soldater och tittar på varandra, utan det blir mer sådär att det är ganska få soldater som bemannar frontlinjen, till exempel från Ukrainas sida, och sen spanar man då med drönare, och sen om man upptäcker någonting så anfaller man med drönare istället för infanteri eller pansarfordon och någonting sånt.
Du har ju mött många människor genom de här åren. Du har bevakat kriget noga som journalist och författare. Är det någon som har berört dig mer? Något öde som har berört dig mer än något annat?
Inte vet jag. Alla har ju berört på sitt sätt. Jag tänker som det här Finn som du nämnde, så han talade just om sina kamrater där. Att han tyckte att det var det värsta, att just när han var ledare för den här gruppen så Recon Team Kilo, så han sa att det var så där att många av hans kamrater hade stupat, och det var liksom kanske det som var det värsta. Och det sa det också en av de här finländarna, just den här hobbit, sa det, att när han i ett skede tillfälligt var en plutonchef, så han tyckte att det var mycket värre än att vara soldat, för han plötsligt hade han folks liv på sitt ansvar och så här, och det är mycket värre.
Ja, för du var ju också inne på det, att de kanske inte har så starka familjeband innan de åker iväg för att strida. Är det med sina förband och soldater som man hittar en familjesamhörighet?
Ja, nu blir det ju säkert på det sättet att de blir jätteviktiga för en och så där. Det kan jag nog tänka mig, ja.
Nu, vad blir nästa projekt? Du har ju skrivit 3 böcker nu om kriget i Ukraina.
Jag vet faktiskt inte ännu, men att få se, det känns, kanske jag borde byta ämne helt och hållet. Det är förstås.
Varför känns det viktigt för dig att skriva de här böckerna?
No, just som jag sa det, kanske för att det gäller hela Europa, och det gäller också just Finland och Sverige i allra högsta grad, och också på något sätt kan påverka oss alla.
Tack så mycket, Markus Lindqvist, journalist och författare, aktuell med boken Drönarnas krig.
Ja, idag så har årets sommarvärdar presenterats.
I år är det 58 utvalda personligheter som ska prata. Det börjar på midsommardagen.
Vi har med oss 3 av sommarpratarna hos oss, Amanda Romare, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist. Ska vi börja med dig, Amanda, som är 37-årig författare, kulturpersonlighet från Malmö, slog igenom med boken Halva Malmö består av killar som dumpat mig och som kom ut 2021. Och nu är du sommarpratare. Hur känns det?
Ja, alltså läskigt och kul, och jag är glad att vi är 3 här. För att vi har ju inte träffat varandra än, men det känns skönt i energin att man går igenom det här många tillsammans, för att det är... Det är ett stort uppdrag, ärofyllt. Jag känner att jag har sett upp till så många som har sommarpratat genom historien. Jag har mina favoritavsnitt, och att då liksom nu får göra det själv, det är omtumlande.
Du har ju varit i hetluften både med debutromanen och senaste boken. Hade du blivit besviken om du inte fått frågan om att sommarprata?
Nej, jag tror inte det. Alltså, grejen är den att jag längtade, eller så här, jag fantiserade väldigt mycket i min ungdom om att få sommarprata, just för att det har varit väldigt viktigt för mig under min uppväxt att lyssna på sommar. Och då liksom tänkte jag, vad ska jag prata om då och vilka låtar ska jag spela? Men sen hade jag ju en ganska tuff period mellan 20 och 30, och då dog liksom alla de här drömmarna. Så att jag blev jätteförvånad när sommar hörde av sig, och det kanske är konstigt med tanke på att jag haft ett ganska liksom... ja, men intensivt år och syns mycket offentligt, men det här var verkligen överraskande, och jag var tvungen att ringa, alltså jag har ju hållit det här hemligt trots att jag är en riktig sladdertacka ibland, men jag var tvungen att ringa mamma, pappa och min syster och bara oh my god.
Ja, Amanda, för oss som följer dig så är du ju väldigt generös med att dela med dig av dig själv, alltså både privat och som författare. Kommer man känna igen sig i sommarpratet på den punkten?
Ja, men det tror jag. Alltså det är lite annat ämne. Alltså jag har ju pratat sport innan, och mycket kärlek och lite sex och ensamhet. Nu är jag mer fokuserat på... jag kommer prata om Bjärehalvön, och sen liksom, vad är hemma för mig? Är det Malmö, eller är det där, eller är det liksom med min syster? Jag grubblar väldigt mycket på existentiella frågor, och jag är väldigt rädd för döden, men kan liksom inte sluta tänka på den. Så att det blir liksom en ganska... Jag berör ganska allvarliga ämnen, liksom var vill man begravas? Men samtidigt som det är inom en varm och humoristisk kontext, om man säger så.
Amanda Romare, en av 58 sommarpratare. Vi släpper även in Johan Eriksson, advokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen.
Tack för det.
Innan jag frågar dig vad du vill begravas. Vi ska prata mer om sommar i P1, bara det kom ju besked idag att utredningen kring Knutbyfallet inte kommer att återupptas. Det meddelade överåklagare Mats Svensson, som inte kommer att ansöka om resning. Du har ju representerat Sara Svensson i det här fallet. Hur ser du på beskedet?
Det är ett mellanbesked, för vi kommer att söka resning istället, så att glädjen kan bli klart för den som tror att det där målet är över. Det är det nog inte.
Och Knutbyfallet är ett av alla fall som du har blivit känd för. Du har varit försvarare i flera uppmärksammade fall. Det handlar ju om massmördaren Mattias Flink, Rakhmat Akilov, som dömdes för terrordådet på Drottninggatan. Kommer du ta upp några av de fallen som du har jobbat med?
Alltså jag kommer att prata om mitt yrke, i någon mening beröra det, men sekretess är ju en väldigt viktig sak för mig förstås. Så att jag kommer nog på ett lite ovanligt sätt, tror jag, ta lyssnarna till både något förhörsrum och till någon rättegång, för att liksom, ja, bjuda in hur verkligheten ser ut. Det är inte så ofta vi får det. Nej. Men sen ska jag också bjussa på lite privata saker som jag tycker kan vara kul att berätta faktiskt. Ja. Det har varit roligt att göra.
Apropå sekretessen, var det självklart för dig att säga ja när du fick frågan? Med tanke på att i ditt jobb så finns det väldigt mycket som du inte kan prata om.
Alltså jag blev jätteglad. Jag fattade faktiskt inte först vem det var, för att jag hade något annat mål. Så fick jag något sms, liksom ring SVT, Sveriges Radio, så tänkte jag, jag gör det sen. Och så var det Bibi i telefonen. Då blev jag väldigt glad, så att jag blev överraskad och väldigt glad och kände direkt att jag skulle göra det. Och förstod nog att jag kunde göra det utan att bryta någon sekretess faktiskt.
Du ska aldrig tänka jag ringer sen när Sveriges Radio ringer.
Nej, men just då tänkte jag det, för att jag tänkte att det kanske skulle handla om något annat.
Men du, rättegångar och rättsväsendet är ju något som ofta belyses i medierna. Dramaserien på TV, SVTs Hundarna, fick stor uppmärksamhet. Vad tänker du om att det är så stort intresse kring ditt arbete?
Ja, men det finns nog ju någon mystik kring rättegångar förstås. Ofta om ond, bråd, död och sådär. Det är ju deckare på riktigt. Så att jag förstår att allmänheten är intresserad. Och sen har det ju varit mycket tråkigt, kan jag tycka, om min kår också. Vilket jag också talar om i mitt program och kanske försöker analysera vad det är som har skapat det där. Och vad man kan göra åt det.
Är det någonting liksom i uppmärksamheten du menar som du vill kanske förtydliga eller förklara?
Jag tycker det. Jag vill liksom förtydliga vår roll. Jag tycker att vi förtjänar inte bara att människor blir arga på oss för de vi försvarar, utan att man kanske förstår vår roll och att det finns också en vanlig människa bakom. När vi går från rättssalen så är det liksom, är vi vanliga människor faktiskt.
Får du svara på många sådana frågor just när det gäller att försvara?
Ja, jag får svara på mycket sådana frågor. Jag ska svara på några sådana frågor också i sommarpratet, tänkte jag.
En ära att få sommarprata, tyckte du, var roligt att få göra det. Vi har ännu en med oss som kanske känner likadant. Patrik Nordqvist, rymdfysiker och lektor i fysik, tv-personlighet som vann programmet Förrädarna i TV4 förra veckan. Patrik, hur är det att ställa om från superförrädare till sommarpratare?
Ja, nu är det ju 7-8 månader sedan vi spelade in det där, så att för mig känns det inte så aktuellt där. Men det är ju, som båda säger här, jätteärofyllt. Det här är ju någonting verkligen, jag minns när man lyssnar på det här som typ 5-7-åring. Så att det här är ju något program som man känner till jättemycket. Och även om jag kanske känns att jag tidigare inte var aktuell, så har jag nu tänkt tanken, om jag skulle ha ett sommarprogram, vad ska jag prata om då? Och så där. Så att tankarna har nog snurrat faktiskt flera år, vad jag tänker jag borde prata om. Så nu får jag chans att använda de tankarna.
Ja, vad har du kommit fram till då?
Ja, min tanke är väl delvis att jag har upplevt några såna här roliga incidenter, såna här dråpliga situationer i mitt liv som jag tänker jag ska bjuda på, som jag hoppas att någon skrattar till lite grann av. Men sen har jag också valt såna här viktiga livsavgörande saker i mitt liv som har påverkat kanske den jag blir. Till exempel pratade jag om hur det gick till när jag fick min ryggsjukdom och hur det påverkade mitt liv, och andra saker som gjort att jag tagit de val jag gjort. Men sen kryddar jag det också med typ favoritfrågor från barn. Det är ju mycket av det jag jobbar med, att jag får in frågor och ska försöka förklara det svårbegripliga på ett begripligt sätt. Så att jag har väl som samlat ihop en 6-7 såna här favoritfrågor från alla år och försöker ge då svar på dem.
Ska du också ta chansen att höja intresset för matematik och fysik?
Jag hoppas alltid det när jag pratar, att det på något sätt blir att man får se. Så jag börjar ju säga, jag håller på med det supercoola ämnet fysik. Och så ska jag förklara under det här programmet varför det är så supercoolt. Ja. Så att, jo, lite grann sånt håller jag väl på med.
Apropå din ryggproblematik, Patrik, så var du ju en heja på bordtennis när du växte upp. En av de bästa i din ålder, har jag förstått.
Ja.
Har kärleken inte den sporten bestått, undrar jag?
Ja, nej, men alltså, jag följer den, det är absolut en av mina favoritsport. Jag vill bara säga, jag spelade under 8 år, men jag var absolut inte någon av Sverige-eliten på något sätt. Men om man jämför med de som inte tränade så var det klart det var bra. Men jag var ingen superstjärna, men det var mitt stora intresse från kanske 8 års ålder till 16. Ja. Det var ju det jag tränade flera gånger i livet, och alla mina kompisar var pingisgänget och sådär. Så att det var en stor del av mitt liv, men någon stjärna, nej, det vill jag inte säga att jag var.
Apropå sport, Amanda Romare, vi inledde ju med den klassiska sportfrågan, hur känns det? Och du är ju aktuell i Grannkanalen med programmet VM Sommar i P4 tillsammans med Peter Jihde när fotbolls-VM drar igång. Är du en sportnörd?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det är faktiskt sommar och sporten som fick mig att ta mig igenom hela min uppväxt och ungdom. Att söka trygghet där, och just när det blir mästerskapen så blir det ju så pirrigt. Och, alltså, för mig är det nästan... Alltså när man kämpar mycket med ångest i livet liksom, och sen så kommer ett mästerskap, då blir det liksom som en gigantisk dos av antidepp, kan man säga. Att man hela tiden har något att se fram emot. Så jag är väldigt glad att jag också får jobba med det i år och med Peter. Och nu sände vi ju vårt första program i söndags. Och jag var otroligt nervös, men det gick bra, så det var skönt. Mm.
Den här kärleken till sporten och sporten som räddning, kommer det finnas med i ditt sommarprogram?
Ja, lite omfamnar jag det. Men främst har jag nu riktat mig liksom blicken åt Bjärehalvön generellt. För att det är ändå den liksom halvön som fostrade mig. Och sen, och för i mina böcker sen har jag ju pratat väldigt mycket om Malmö där jag bor nu. Mm. Men att komma från landsbygden där det är en sån blandning av folk tycker jag också är väldigt spännande vad det gör med en. Så det kommer jag ha med mest. Men det är därför jag också är så glad att jobba med VM. Så jag får in mitt sportbehov helt därifrån.
Mm. Johan Eriksson, vad är du nyfiken på när det gäller de här två andra som vi har med här nu, Amanda Romare och Patrik Nordqvist?
Jag kommer ju att berätta om hur dålig jag var på matten, så att om jag kan få något tips på att få ordning på siffrorna, mer än procent plus och minus, så vore det ju fantastiskt. Jag kanske klarar de där barnfrågorna, det är möjligt.
Och hur är det med idrott?
Jag trodde du skulle säga att du var dålig på att dejta.
Jag kommer att prata om dating faktiskt också.
För du var väl ganska bra på att dejta, så om du hovade ju in din fru på tunnelbanan.
Ja, exakt, för 43 år sedan. Exakt. Det räckte med en gång då.
Du behövde bara dejta en gång. Ja.
Patrik Nordqvist, vad är du nyfiken på?
Ja, men jag har aldrig varit på någon rättegång, som tur var kanske. Så det låter ju jättespännande att få en mer inblick. Man har ju mer sett på tv hur det går till. Så att, ja, nej, men det blir. Och sen, ja, dejtingspert har jag aldrig varit, så det kanske man får lära sig för något om också.
Amanda Romare, är det någon annan sommarpratare som du känner att du absolut inte tänker missa?
Ja, men jag blev jättespänd på att höra på era två nu, och sen blev jag extra glad när jag såg att Gina Lindberg också skulle sommarprata, för hon är ju med i USA-podden och är korrespondent i USA för Sveriges Radio, och jag är ett stort fan av henne, hur både hon och sitt gäng i USA-podden lyckas liksom skapa både sån humor men också behålla allvaret i att liksom berätta för oss andra om vad som händer dag för dag i amerikansk politik, eftersom vi alla är så berörda av den.
Mm. Johan Eriksson, det var roligt att göra sommarprogrammet. Jag förstår att du redan har spelat in det.
Jag har spelat in det. Det var jätteroligt, men också faktiskt lite jobbigt i den bemärkelsen att jag började tänka på saker som jag inte har tänkt på väldigt länge.
Aha,
jag är en sån här framåtmänniska.
Blev det som lite...
Alltså det blev att jag
faktum är att
det blev känslosamt faktiskt. Och dessutom pratade jag en del om min mamma som är död. Och det var som om det bubblade upp de där känslorna faktiskt.
Sommar kan vara terapi också kanske.
Faktiskt.
Kan du känna igen det någonting, Patrik?
Att man blir känslosam när man pratar. Jo, nej, men jag berättar också ett inte. Jag orkade inte berätta om mina föräldrars död, men jag har en bekant som dör som jag berättar lite grann om. Mm. Och det kände man då. Ta om det här. Men kan du ta om det en gång till? Och man bara känner, nej, det var de jobbiga bitarna, Tom. Men i övrigt, jag gjorde det faktiskt igår, inspelningen. Mm-hmm. Så att det är alldeles nytt. Och nej, men det var en häftig upplevelse att få göra och sådär. Och jag är glad för mig själv att jag inte tog fler av de här riktigt känslosamma. Utan en del är lite känslosamma, men jag orkar inte gå in på de allra jobbigaste sakerna i livet.
Mm. Lite kort, Patrik, det har ju varit fysiker med tidigare som har pratat. Hur har de skött sig?
Nu förutsätter du att jag har lyssnat på alla. Jag törs inte just nu komma på vilka de är. Jag har ju lyssnat på många program, men inte alls alla, så att jag törs inte svara på det. Men jag hoppas att jag sköter mig minst lika bra.
Ja, jag köper det. Jag satte det på pottan där. Jag ber om ursäkt för det. Mm. Stort tack säger vi i alla fall till Amanda Romare, Johan Eriksson och Patrik Nordqvist.
Tack så mycket.
Sommar i P1 börjar på midsommardagen. Hela listan finns på vår sajt sverigesradio.se. Producent för Studio 1, Louise Hage.
Mm, just det. Idag säger Ylva Lilja och Susanne Westergren tack för idag. Nu väntar Ekot.